Mycket, mycket välkomna till Retorikiska podden. Jag heter Marit Danielsson. Jag är kanalchef för två tv-kanaler, Sjuan och TV4 Fakta. Vad mer? Jag är väldigt trädgårdsintresserad. Jag är förtjust i mina barn, i middagar, mat och härligheter. Ja, och ord och sådana saker.
Och så har du en podd.
Jag har en podd som heter, ihop med min kille, podden heter Skilsmässopodden. Vi startade den ganska nyss för vi tyckte att det där var ett ämne som är onödigt opratat för att vara så, ja det är så vanligt att folk skiljer sig.
Mm. Vi kommer tillbaka till den, för jag har nämligen lyssnat flera gånger.
Yes.
Välkommen hit.
Tack,
vi sitter här i min matsal. Och så här är det för er som inte har läst min bok. Jag sprang på Marit när hon var chefredaktör för en tidning som heter Allt om trädgård. För jag är också värsta trädgårdsnörden. Ja. Och då skrev hon alltid så här ledare, eller så här,
krönikorna
som var inför resten av tidningen. Och redan då så jobbade jag själv inte med ord och så vidare, utan då jobbade jag med siffror mest och utbildning och sådär. Men jag tyckte det var så fantastiskt hur de här texterna bara flödade, det här rytmiska och så vidare.
De flödade så lagom när jag skrev, kan jag säga. Var mycket. Ja, det var inte ett flöde då inte.
Nej, och vi har ju pratat om den här processen, men vi kan ta det igen, för det var några år sedan.
Ja.
Men i alla fall, då var det särskilt en sån här krönika som jag fastnade för, som jag då kontaktade dig och frågade, får jag ta med den här i min bok?
Ja.
Därför det fanns så väldigt många olika retoriska stilfigurer och troper som jag kunde göra en ganska tight analys av, och så att det inte skulle bli en jättelång text eller en text som man bara kom in i utan att få varken kanske början eller slut.
Mm.
Utan de var relativt korta ändå. Och på den vägen blev det.
Ja.
Att vi satt och pratade och så skulle jag ha så här, intervjuer i boken. Och då var det så här att Marit, hon sa så många intressanta saker så att hon fick vara med i två kapitel.
Det var väldigt snällt av dig.
Ja, men helt sant. Så. Men din bana för orden började ju nästan i Jeopardy, eller hur?
Så var det kanske, ja. Precis. Det är en tuff skola. Mitt första tv-jobb var som redaktör för Jeopardy. Och den som minns, där är det så att man får ett påstående, sen ska man ställa en fråga. Det där påståendet det fick vara högst, det skrevs ju så att man såg det i tv-rutan. Det fick vara högst 75 tecken.
Mm, och då tycker man att man har svårt att uttrycka sig på Twitter.
Ja, men precis. Så att allting gick ut på att korta och reducera. Och det fick man ju oerhört träning i.
Mm. Hur länge gjorde du det?
Jag gjorde inte det så länge. Jag gör inte saker så länge överhuvudtaget. Men jag gjorde det i något år och sen så slutade jag. Men sen så jobbade jag med som frilansare och sen så blev jag också så här. Jag fick skriva finalfrågorna. Det var väldigt roligt också, de svåra frågorna. Och faktagranskade lite åt Jeopardy också. Så jag höll på med det ett tag.
Mm. För det är någonting som jag har tänkt mycket på sen vårt samtal, det här betydelsebärande ord.
Just det. Mm.
Ja.
Precis.
Kan du lägga ut orden lite grann kring det?
Ja, nej, men jag minns att vi pratade om det då. Och det är ju någonting, man kan ju beskriva saker väldigt mångordigt. Men då blir det som att helheten blir lite flackare på något sätt. Men om man lyckas koncentrera det, så att det där och då dyker upp ord som är så här starka och som spräcker vaneseendet. Får jag berätta om en bok som jag nyss läste?
Ja,
då tänker jag faktiskt på Ebba Witt-Brattströms bok, den som har kommit ut nyss. Den var inte alls vad jag hade tänkt mig. Men där är det ju så, den är ganska så här, det är strofer, den är mer uppbyggd som poesi egentligen. Men språket är inte poetiskt på det sättet. Men i de här liksom skeendena, han sa, hon sa, och han stod vid köksbänken och allting är väldigt vanligt. Sen dyker till exempel plötsligt ett ord upp som vad var det? Ja, men då kan det plötsligt stå så här, pigfitta eller någonting, förlåt. Men då, och där spräcks, ja det är otippat, och där spräcks liksom alltihopa och det får en så stor betydelse, det här som avviker ur någonting. Och då bär det så många associationer och det blir så kraftfullt.
Jag håller helt med. Jag sitter här och nickar bara för att ni inte ska störa som mina precis, exakt, för att ni kanske har egna samtalsstöd som pågår när ni lyssnar på Marit. Jag skrev för ett tag sedan, ganska länge sedan, några år sedan tror jag, en bloggpost som jag kallar Förstärkningarnas urlakande effekt.
Jag förstår. Ja.
Det här med att det är oerhört viktigt, till exempel.
Just det.
Det gör mig galen när jag ser sånt. Därför att då tar man bort all kraft från ordet viktigt.
Just det.
Nu är viktigt inte så viktigt längre. Mm. Så då får man ändra och välja andra ord som bär den betydelsen och bär den kraften i sig. Man kan säga att det är centralt, till exempel.
Just det.
Det är ett bättre ord istället för att säga
och
det är mycket bättre.
Och det finns ju många sådana schabloner. Journalister, om det ska vara en vidräkning så är den nästan alltid svidande. Och det är så tråkigt att den alltid är svidande. För kan
ja,
det få
men det
vara
blir
något
en
annat?
Vacker, både beroende på assonans eller alliteration. Mm. Och vi är ju mer... vi gillar ju bättre saker och ting som är välformulerade.
Ja, det gör vi. Det gör vi. Men det är ännu härligare om man kan finna träffande ord som blir ett begrepp som lyfter det hela. Det är ju härligt.
En av stroferna från den här fantastiska trädgårdskrönikan som jag lovar att lägga ut på bloggen i samband med det här avsnittet, det är en bångstyrig tonåring som krånglar. Jag har utbildat på den här texten ett tag. Men där sjunger liksom alla tre orden i följd,
ja,
samma sång. Mm. Vilket ju gör att det behövs inga förstärkningar. Bångstyrig i sig, tonåring, det vet vi ju alla hur de kan vara, som krånglar, ja det är klart de gör.
Mm.
Så, alltså, bara såna här fraser, när man får till dem, då känner man, där satt den.
Det är roligt.
Det är jättekul. Ja. Och man kan sitta och fila och fila, och jag vet att du filar mycket när du skriver. Mm. För mig är det mer tvärtom, jag tänker klart först, och det tar 80% av tiden.
Ja, jag förstår.
Och sen när jag är färdigtänkt, då bara fuff, och så är det klart.
Menar du det?
Jag går i princip aldrig in och korrigerar texter.
Inte?
Nej.
Wow.
Ja, men jag tror att det tar lika mycket tid.
Ja, det gör det ju säkert. Men jag tycker att jag både håller på att tänka länge och sånt. Det är inte raskt. Det är det tyvärr inte.
Nej. Jag kan tycka också att när man läser en text som känns väldigt lätt, då blir jag så imponerad. För jag vet att den som har skrivit texten, det var nog inte så lätt.
Nej,
för den.
Nej, just det.
Utan här är det någon som verkligen har jobbat.
Jobbat fram lättheten.
Ja, och känt och så vidare. Jag brukar ofta också, nu sitter jag och skriver en saga. Det är mitt hobbyprojekt.
Aha.
Otroligt roligt.
Ja.
Och så har jag folk som gillar att lyssna på när jag läser min saga. Som ger mig återkoppling och så vidare. Och då har jag sagt, vill du läsa själv? Nej, jag vill höra när du läser.
Mm-hmm.
Ja, absolut. Och så läser jag lite så här olika kapitel. De är inte särskilt långa nämligen. Och då kan jag också få det här, när jag hör orden högt.
Ja, absolut.
Då går jag in och korrigerar. Ja. Så att medan jag fortsätter läsa sagan för min polare, så korrigerar jag i texten. För det där var ju inte bra.
Du är på två ställen samtidigt.
Ja, lite så. Men framförallt att när man hör texten.
Mm.
Och jag brukar sitta och läsa framför skärmen.
Mm.
Utom när jag sitter ute hos kunder, för då tror jag att de skulle bara tycka att jag var galen.
Ja.
Så. Men det är någonting det här att jag vill printa ut det, jag vill ha det på papper. Mm. Och så vill jag sitta med min rödpenna och så bara, nej men här vart rytmen fel. Här är... Och så vidare. Och så bara stryka ord.
Ja.
Om man känner att det behövs. Så. Men snarare är det att man sitter och på tangentbordet och bara, nej jag ska inte skriva det där ordet för det behövs inte. Så. Och det kommer sig lite ur det här att form bär budskap, se till att det bär ditt.
Ja. Ja.
Det får inte vara för mycket ord.
Nej.
För där är man ju inte klartänkt.
Nej, det är ju så.
Har du någon sådär, nu sa du Ebba Witt-Brattström.
Ja, just det.
Har du någon sådär annan känd författare som du tycker skriver väldigt bra?
Ja, många skulle jag säga. Jag vet inte vilken ände jag ska börja. Jag har faktiskt aldrig läst någonting av henne förut, så det var nästan ett undantag. Nej, men jag är ju oerhört förtjust i de ryska författarna.
Mm.
De här, det är ganska svulstigt och mycket. Men jag är väldigt förtjust i det temperamentet. Eller också kanske det de säger. Annars är jag ju svag för det här reducerade, typ Camus, Främlingen och det som egentligen är väldigt flakt och lågt tonläge och så. Per-Olof Enquist har några sådana också som är ja, som jag tycker är fantastiska.
Alltså, när du säger det, min association blir det här underdrivna budskapet.
Ja, lite så.
Det gillar jag skarpt. Mm. Det får dels den som läser att känna sig smart om de förstår det. Mm. Att de listar ut det, det blir lite kodknäckande.
Ja.
Och sen så finns det ju flera nivåer som man kan skruva upp efteråt.
Verkligen.
Om man inte, det är det klassiska. Mm. Det är att fackförbund till exempel, de står och skriker.
Ja.
Långt innan det är läge att skrika.
Ja.
Och då kan jag bli lite så här, fast om ni bara kunde dämpa er lite.
Börja.
Fan det säga samma sak. Men inte lägga på så mycket. Och samtidigt så behöver vi väcka känslor för att annars blir ingen berörd.
Nej, precis. Nej, men om man tänker på det här med orden också. Alltså där, om en bok har baksidestexten där det står att det är en mustig skröna, då vet jag att det inte är något för mig. För då är det dels någonting som är lite överdrivet och sen ingenting som... De kommer inte att komma fram till något här, utan det var bara en skröna. Det passar jag mig för.
Har du sett det på en?
Ja, många.
Nej.
Många. Jag tror att de säljer ganska bra. För att det är så livfullt och fantastiskt på något sätt.
Men då kommer vi åter egentligen till det här med reduceringen. Att man vill ha någonting av värde. Och det är ju lite därför som jag driver den här podden. Att jag vill inte ha det ytliga samtalet som kanske går hem i de stora lagren.
Nej.
Utan jag är mer intresserad av att försöka dra ner det till men vad är det egentligen handlar om, just den här aspekten av kommunikation.
Jag förstår det.
Ja.
Mm, det är spännande.
Ja, men det är som eran podd.
Ja.
Skilsmässopodden. Ni just... bara måste lyssna på den. Om ni själva har skilt er eller går i tankarna på att skilja er eller någon annan har skilt sig och ni vill förstå lite mer, då är det liksom podden. Och ni har så innerligt samtal kring det här som är väldigt svårt att prata om egentligen. Och ändå flödar orden.
Ja, och det är nog för att vi är ganska nyfikna på själva ämnet. Och det är ju, vi har ju varit ihop i typ så här 8 år, jag och min kille. Och ändå har man inte pratat riktigt om det här. Han har skilt sig, jag har skilt mig. Men det finns så många aspekter. Och jag älskar ju det, de här grejerna där det egentligen finns ett onödigt tabu och det är dags att prata om det. Där finns så mycket spännande jämt, tycker jag.
Ja, gud ja. Överlag så här, alla såna här... jag håller på och läser in mig på passiv aggressivitet,
ja,
till exempel.
Ja, vad roligt, ja.
Ja, det är både roligt och fruktansvärt.
Ja, men jag tycker det låter jättespännande.
Ja, men jag, vissa dagar gråter jag.
Varför?
Därför att jag känner igen människor i min närhet.
Ja, ja, absolut.
Och man får en ökad förståelse för varför de beter sig så, i mina ögon sett, illa eller märkligt vid vissa tillfällen. Och sen så inser man, nej men det är ju det här det handlar om.
Mm.
Och nu kan jag hantera det på ett annat sätt. För jag kan ju ändra mitt sätt att kommunicera med den här människan.
Är det för att de, eller beter de sig som offer? Är det det du ser? Eller vad är det som...
Nej, det är en annan aspekt. Ja. Men du har ju de här som snackar skit bakom ryggen.
Ja,
och sen har du de här som får en uppgift att utföra.
Mm.
Och de säger, ja, jag har absolut inga problem. Och sen händer inget.
Mm.
Eller, men du, hur går det med den där uppgiften? Jo. Det kommer något annat emellan. Det här fixar jag, ser du.
Men vad är aggressiviteten då?
Att de försätter dig, alltså en passivt aggressiv människa klarar inte av att hantera sina egna känslor.
Nej.
För att de är tabu, det var min association. Det är inte okej att bli förbannad, eller det är inte okej att skrika eller bli ledsen eller sådär. De har väldigt svårt att stå upp för sig själva.
Ja, jag förstår. Men så det vad läcker de gör ingenstans att, egentligen.
Jo. De ser till att du lever ut den känsla de vill ha. Så beroende på deras beteende så vill de antingen att du ska bli arg och tappa fattningen.
Ja, just det.
Så.
Just det.
För då får de se den här ilskan som de så gärna själva...
Ja,
den kommer ut via någon annan.
Just det.
Eller så är de bara väldigt iskalla.
Ja.
Så. Och stänger av på något sätt så att du ska bli varm och passionerad.
Ja,
ja, alltså det finns hur många aspekter
men
som
det
helst
tänker jag också på då när det gäller just förhållande och skilsmässa till exempel. Där kan det ju vara så, det värsta tabuet av allt i vår tid tycks vara att vara den som vill skiljas. Men, och för att slippa göra det så gör man just det där. Man kan bete sig hur illa som helst. Det är mycket mer politiskt korrekt att bete sig riktigt illa inom ett förhållande än att ta pucken och säga, du, jag vill skilja mig för jag trivs inte. Och när man beter sig så där illa så lämnar man just över till den andra.
Exakt.
Att fatta beslutet och stå där med skulden, jag är den som vill skiljas.
Ja. Och det är ju klassiskt för väldigt konflikträdda människor.
Ja.
Och i Sverige är vi ganska konflikträdda överlag.
Sannolikt.
Ja. Mm. Att antingen bara försvinna. Sluta höra av sig. Mm. Sluta kommentera saker och ting. Mm. Eller bara gå omkring i samma hem och inte prata med den andra på flera dagar.
Mm.
Prata med barnen men inte med den andra personen.
Nej, just det.
Alltså, jag har läst om hur mycket olika saker som helst. Och jag driver ändå den här tesen att man ska stå upp för sig själv.
Ja, det tycker jag.
Ja, för det är ju hjälten, om man tänker arketypen.
Ja, ja.
En krigare står ju upp för både sig själv och andra, men gör ju det på ett destruktivt sätt.
Mm.
Så. Men hjälten gör det snyggt.
Ja. Det är väl det som är utmaningen, att göra det snyggt. Men mer och mer landar jag ju också i att jag måste ju ta mina fighter, för annars är ju inte jag.
Nej.
Och även om det blir obekvämt, för det är ju det som man på något vis är rädd för, att bli lite för obekväm. Men vad fan? Hur ska man annars då vara? Ska man vara som någon annan då? Det blir ju helt slöseri.
Ja, men jag tänker att man har ett liv.
Ja.
Och ska man då lägga den tiden på att inte vara bekväm i sin egen situation? Mm. Och då spelar det ingen roll om det är att man vill ha en skilsmässa egentligen.
Precis.
Eller att man är på något arbete där det jobbar människor som vi kallar rent så här krass för backstabbing bitches oavsett kön. Och vill man vara kvar i den miljön, ja, då får man ju hantera problemet.
Ja.
Eller så kanske man känner att jag orkar inte.
Mm.
Alltså det är inte ett beteende som kommer att förändras.
Nej,
för det handlar ju om den andra människans osäkerhet.
Mm. Verkligen.
Och jag kan inte bygga hans eller hennes självkänsla.
Nej.
Så då kan man ju välja, ska man då försöka få bort den ur ens egen arbetssfär eller personliga sfär eller så här relationella sfär, eller ska man bara acceptera
men
och gå vidare?
Där finns det roliga saker att göra, tycker jag, med ord. För att där den som kanske beter sig på det sättet, den är nog väldigt, det har nog aldrig hänt att den konfronterats med det.
Nej, och det är så, det man ska göra med passivt aggressiva.
Och det är så spännande att göra det. Att säga att liksom helt enkelt bara säga precis vad man ser. Jag märker eller jag upplever att du himlar med ögonen eller vet du det själv att du gör det? Nej, då är svaret såklart alltid nej. Men är man i en chefsposition så kan man ju ändå fortsätta definiera det. Jag upplever det som ett problem, för de andra ser det också, och det gör att de kommer i en knepig ställning. Om de, är det okej för dem att vara lojala med arbetsuppgiften och så vidare. Alltså, sätter man ord på det där så spricker de där trollen ganska snabbt.
Ja, och det är det som socialpsykologerna också säger är sättet att hantera passivt aggressiva människor.
Ja.
Du, jag ser att du blev väldigt upprörd, arg, besviken, förvånad, bla bla bla. Vi behöver inte prata om det här nu, men jag vill att du tar med dig att jag ser, jag hör dig. Så.
Det är jättebra. Och
så kan vi prata om det här imorgon. Eller vi kan prata om det i slutet av veckan. Eller...
Mm.
Nej, men det var ingenting. Nej, jag blev inte arg. Jo, fast nu såg jag det.
Ja, precis. Det gills vad man ser.
Ja.
Och det är det där som också vuxna behöver göra när barn mobbas. Det är klart att barn mobbar inte när någon ser. Men man måste kunna sätta ord på det man såg fastän det inte var meningen.
Ja, men då gäller det här modet att våga. Och då tänker jag så här. Om man då har egentligen talmanus.
Ja.
Så att man vet, så här skulle jag kunna säga. Och ett av mina som jag har fått lära mig, det är när du... så upplever jag, jag skulle önska att.
Mm.
För då värderar man inte den andra, utan man sätter allt fokus på sig själv.
Precis. Och det kan ingen någonsin ta ifrån en och säga att upplevelsen är fel.
Nej, för det finns inga, det finns inga rätt och fel i det.
Just det.
Utan när du vänder mig i ryggen eller inte hälsar på mig på morgonen när jag kommer in och säger hej, så upplever jag att du vill bladdy, 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 bladdy. Och så kan man dra in en konsekvens också. Min tolkning av det är ju naturligtvis att bladdy, 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 jag skulle önska att.
Ja.
Men alltså konsekvensen och tolkningen, det är så här, steg två.
Just det.
Men om man bara kommer ihåg, när du så upplever jag skulle önska att, då kommer man vara väldigt långt.
Ja, då kan, men precis, man kan vara väldigt ärlig då. För att det är inte elakt sagt, utan det är bara någonting som bekymrar en. Men som ändå sätter fingret på någonting som kanske fingret aldrig har varit på.
Ja, men nu eftersom jag... Nu sa du ordet elakt.
Ja.
Det tycker jag är ett väldigt spännande ord.
Vad säger?
Det är väldigt laddat.
Ja.
Och för mig så betyder det att man på en medveten nivå vill göra någon annan illa.
Ja, så skulle jag också säga.
Ja. Medan att vara bekymrad...
Mm.
Nu har det använts av politiker så att det är lite urvattnat.
Ja, ja.
Men ursprungsbetydelsen för mig är mer att jag är orolig. Ja. Alltså att jag har en positiv utgångspunkt i att göra det bättre för dig.
Ja, det finns nästan en omsorg i situationen om man är bekymrad. Man vill att det ska vara bra, ja.
Ja, mm. Ja, att man lyfter någonting för att man vill kunna lösa det. Alltså att man ser den här positiva aspekten. Men elak... medvetet negativ. Så försätta andra i taskiga situationer.
Precis.
Och så vidare.
Mm.
Därför att det var nämligen en journalist som, jag var retorikexpert i en media, vi behöver inte säga vilken, som lägger ordet elak i min mun.
Jaha.
På ett sätt som gör hela betydelsen helt felaktig.
Säg hur då?
Det handlade om den här journalisten drev en tes att det var elakt att ställa stora frågor som motståndaren då inte skulle kunna besvara. Och då säger jag, ja, men det där får stå för dig. Det är ingenting som jag tycker eller tänker. Så. Däremot om vi pratar till exempel härskartekniker eller olika manipulativa tekniker så brukar jag alltid rekommendera att istället för att slå tillbaka så neutraliserar man.
Ja.
För då lämnar man en bakdörr öppen så de kan slinka ut.
Ja, just det.
Men elak är ingenting som jag vill befatta mig med. Nej. Men i artikeln så skriver journalisten ändå att jag säger att det är elakt. Alltså sin egen tes.
Vad jobbigt.
Ja, väldigt jobbigt. Så jag har inte länkat till det på min webbplats.
Nej, det förstår jag. Förståelse för.
Ja, trots att man påpekar när man får artikelunderlaget. Ja, men i alla fall. Så just elak, jag kände jag triggar lite på den.
Ja.
Det finns fler sådana beteckningar.
Jag skulle kunna vända på en som jag ofta tycker är missförstådd och istället för elak då säga snäll. Som för mig är nästan det bästa man kan vara. Och det har ingenting att göra med menlöshet eller något annat. För snäll är på samma vis som elak är aktivt, så är snäll också aktivt. En människa som är snäll har uppenbarligen kraft över att vara också det. Så för mig är det en aktiv, god sak. Och inte... frånvaron av att tycka någonting eller frånvar att liksom, det är inte att inte våga säga emot och såna här saker.
Mm. Så många nu körde du en sån här dubbelnegation.
Jag
älskar ju sånt.
Trippla såna till och med.
Ja, men jag bara så här, förklara för söderlänningar då
att
ni dubbelnegationer cancels out.
Ja,
så.
Verkligen.
Ja.
Ja. Och varför hamnar man i en sån då? Man hade väl kunnat säga rakt på sak.
Ja, kanske. Eller är det för att man vill få fram en viss kognitiv effekt?
Ja, sannolikt. Det får lite annan betydelse antagligen. Att säga att vara snäll är bra. Men med negationen kan man få till liksom någonting som är mer än motsatsen till bra. Liksom.
Ja, jag bara tänkt så här, jag är ju från Skellefteå.
Mm.
Men inte säger du väl det inte? Nej, men inte är du väl hungrig inte?
Mm.
Där kommer ju dubbelnegationen in på ett annat
just
sätt.
Det.
Men ja, aspekt i alla fall.
Ja.
Aktiva och passiva ord tänker jag då på.
Säg hur du menar.
Jo, därför att om man, när man jobbar mycket med retorik så handlar det väldigt mycket om att... tydliggöra olika delar av tankeprocessen innan man börjar producera.
Ja. Mm.
Och då brukar jag ha en ramsa det här med syfte. Jag tycker att många av dem jag möter har väldigt svårt att definiera vad är syftet med det hela.
Ja.
Så då brukar jag säga, ja, men vad vill du att folk ska? Tycker jag tänka känna, kunna veta, göra när du är klar. Dels är den rytmisk så att den ska vara lättare att lära sig och komma ihåg. Men tycka, tänka, känna, kunna, veta, göra. Vissa av de här beteckningarna är ju aktiva.
Sant.
Mm. Och andra är passiva.
Mm.
För jag tänker att det får människor att associera.
Just det.
För vissa funkar de aktiva bättre och för andra de passiva. Ja. Men egentligen om de bara svarar på en av dem så har de ju ett syfte.
Så har man kommit någon vart, ja.
Ja.
Mm.
Och det brukar ofta vara första.
Det är klokt.
Det är absolut första steget. Mm. Men så tänker jag så här, ja, lyssna för mig är aktivt. Höra är passivt.
Jaha, det håller jag
med om. Så att när man säger så här, jo jag hör vad du säger.
Ja, då skiter man i mål.
Det är lite provocerande.
Absolut.
Fast det beror ju också på tonfallet.
Ja.
För om man säger, ja men jag hör vad du säger.
Men jag orkar inte.
Exakt.
Ja.
Då blir det någonting annat.
Ja.
Så frågan är då, på vilket sätt så kan man overrida en beteckning, alltså ett ord eller så, inneboende kraft genom andra attribut? Är du med?
Säg vad du menar med overrida.
Jo, men om vi säger så här, min favorit, nu håller jag på att göra en dubbelnegation och stoppa det. Jag gillar inte ordet bra.
Okej. Okay.
Därför bra är så beroende av sammanhang, av vilken röst man säger. Ja, men nu satt du och snackade med Marit i podden. Hur blev den då? Jo, men den blev bra.
Mm.
Jo då, den blev bra. Och den blev bra.
Mm.
Så det är ju helt olika saker.
Just det.
Men ordet i sig för mig är så urvattnat. Men om vi tar elak till exempel.
Ja.
Om jag gör en sidohistoria. Ja. Därför att... ibland när mina ungar blir hysteriska, vilket de faktiskt inte blir längre för de är rätt stora nu, men när de var mindre särskilt. Och då kunde jag känna så här att jag håller på att bli galen. Jag vill bara vråla och skrika åt dem. Inte okej. Okay. Jag vill inte vara en sån mamma och jag vill inte att de ska liksom höra det. Så då gjorde jag så här. Alltså ungar, jag blir galen! Alltså nu får ni bara lägga ner innan jag bara stryper er! Vilket gjorde att de bara skrattade så de grät.
Ja.
Jag sa exakt det jag ville säga. Men jag gjorde det på ett sätt som vart accepterat.
Ja, just det.
Så då overrider jag betydelsen.
Ja, jag förstår. Oh, ett slags smitning också samtidigt.
Ja,
på sätt och vis.
Mm. Men för jag orkade inte vara den här tjejer.
Nej.
Nu tycker jag att ni inte beter er lämpligt.
Nej, och det kanske inte hade funkat heller.
Förmodligen hade jag försökt det några gånger.
Ja, precis, i det läget.
Och de var bara uppe i varv.
Ja,
så.
Just det. Men så din fråga var egentligen då, hur ska man göra för att, så att säga, lite grann ta udden av det som kan uppfattas väldigt negativt? Är det så du menar?
Eventuellt.
Ja.
Eller hur människor tvärtom sådär, använder ord som egentligen är snälla och positiva.
Mm.
Men när de använder dem så får man den här känslan av att nej, det här är bara ironi.
Mm. Och då menar du hur man ska komma åt det? Är det så du
exempel,
tänker?
Möjligtvis. Eller på vilket sätt kan man själv nyttja? För att det blir ju också lite energi när man använder fel ord.
Men jag tänker, jag ställer ju frågan, om någon säger någonting till mig som jag, det tycker jag, den är ju urhärlig. Om någon säger någonting till mig som är en förtäckt pik, en pik eller en förtäckt pik, det är samma sak kanske, då då frågar jag alltid, hur menar du nu?
Ha?
Och det gör det väldigt snällt. Men där och då, då blir det de som får den på något vis. Alltså då, det är ett väldigt enkelt sätt att bara frågande och öppet säga, hur menar du nu? Eller, verkligen som att man är nyfiken på. Som att man nästan förväntar sig något positivt.
Ja, det där är så roligt, för jag gör exakt samma grej med exakt samma fras.
Ja.
Varför är ju ett aggressivt frågeord? Mm. Och om du som lyssnar inte tror på det, vid något tillfälle bara vänd dig mot någon människa och när de säger någonting så säger du, aha, varför det? Och så säger du det några gånger i rad och så ser du hur den andra människan börjar reagera.
Det är sant.
I stor sannolikhet så kommer de gå i försvarsposition. Eller bara, men lägg av,
man känner sig ifrågasatt då.
Ja, men hur? Mm. En helt annan. Ja. Alltså den glider in under, snyggt alltså.
Ja.
Nej men nu hänger jag inte med. Hur menar du nu?
Just det.
För då lägger man ju värderingen på sig själv.
Ja, man förstod inte.
Nej, och jag vill förstå.
Mm. Och då öppnar man också för att den andra är inte hotad, men den måste nästan svara. Och då kan den här oenigheten, eller vad det nu är, blottläggas och få ord som möjligen kan leda någon vart. Istället för att stanna vid att någon sa någonting som kändes taskigt och man går därifrån med en dålig känsla.
Men det är också passivt aggressiva människor som gör pikar eller förtäckta pikar.
De är många.
De är oerhört många. Nej men alltså på riktigt, jag tror att vi pratar 80% av alla människor runt omkring oss är passivt aggressiva.
Fy.
Ja,
Och vi är inte det, menar du?
Alltså, jag vet att jag inte är det. Nej. För jag står upp för mig själv och andra i alldeles för stor utsträckning. Alltså, jag får så mycket skit.
Ja,
därför att då passar ju de här människorna på.
Ja, ja.
Jävlar, vad jobbig
hon är. Då går de omkring och samlar synd om poäng. Hos de som kanske fick lite motstånd. Var hon dum emot dig och så. Det är de poäng de får då.
Ja, nej, men det, hon vet minsann inte sin plats. Så där får man inte säga. Mm. Vem tror hon att hon är? Mm. Och så vidare. Mm. Ja, och då kan jag känna ibland så här, var väl lite onödigt av mig.
Ja, jag förstår.
Så, men jag har så svårt för när människor snackar skit om folk som inte är på plats och inte kan stå upp för sig själva. Eller när de är på plats, hör det hela och jag vet, de kan inte stå upp för sig själva.
Nej, jag förstår.
Jag klarar det inte.
Nej.
Vet, jag bara klampar rakt in som någon jobbig kärring på gården. Mm. Och bara,
Du får fråga, varför tror du det är så många som är passivt aggressiva då?
För att de inte har fått, när de var barn, träna på att stå upp för sig själv.
Jag måste bara tänka. Ska det tränas? Varför kommer det annars överhuvudtaget då?
Dels så tror jag att de allra flesta människorna helt enkelt inte är medvetna om att det är det de håller på med.
Nej.
Utan de har från ung ålder gjort saker och ting som har löst problemet för dem. Och sen har de bara fått återkopplingen till hjärnan. Ja. Det där var ett bra sätt. Nu löste jag problemet.
Ja.
Medan vad de har gjort är att de har härskat utav bara...
Ja.
Och sen så har de börjat med olika... Jag tror nämligen inte att människor i stor utsträckning är just elaka.
Nej.
Utan jag tror att det är på en omedveten nivå.
Ja.
Och just det här när socialpsykologerna säger, om du medvetandegör dem om att du ser, då tar du bort deras vapen.
Just det.
Och då kommer den människan förmodligen minska på det här uttrycket.
Tycker du att det är fler kvinnor än män som är passivt aggressiva?
Nej.
För jag vet inte om det hör ihop då, men vi har ju, tycker jag, på många arbetsplatser framförallt, någon slags lust att nå konsensus.
I Sverige, ja.
Ja, det kanske är i Sverige mest.
Ja, holländare och danskar, de är tydligen
stenhårda
konflikter. Och sen så skrattar de och går och dricker öl ihop.
Efteråt. Nej, men jag har en chef som har jobbat i Danmark nu. Han är ju förvånad över den här kulturen, för han var van vid något annat. Men det kanske också just är på grund av den då som man blir passivt aggressiv. Om man ändå trots allt har lust att uttrycka sin åsikt, så måste den komma fram i den formen. För att man typ lämnar den här överenskommelsen om gemenskapen om man ställer sig och liksom förfäktar sin åsikt väldigt, väldigt tydligt. Jag gör ju också det. Sen väljer jag mina strider väldigt mycket. Men jag är nog också obekväm så. Eller obekväm. Jag uppfattar det inte som att folk tycker att det är så jobbigt. Eller så går de bara där i smyg och tycker det. Och då får de väl göra det då. Men nej, det är synd att inte fler vågar säga.
Ja, jag tycker det.
Det är hemskt synd.
Och för mig blir det också en demokratisk aspekt på det hela. Därför att om folk inte vågar stå upp för sig själva vad de tycker och tänker, då tappar vi i, importance. Mm. Inte viktighet eller betydelse, utan mer kredibilitet.
Ja, jag förstår.
För den ändå förtroendevalda demokrati som vi har, representativa demokrati som vi har.
Helt sant.
Jag skulle önska att fler vågade säga och säga ifrån. Framförallt kanske säga ifrån när saker och ting inte känns bra.
Nej, precis. Men där tycker jag att det som ofta tar stopp... Jag hävdar ju att det finns alltid ett sätt att göra det som inte känns just... Många är ju rädda att vara elaka eller dumma och därför så vill de inte säga till någon. Men jag menar att det finns ändå alltid ett sätt... att säga det. Sen kan man välja att göra det i form av en konflikt, ungefär som du, för att man har sagt det 1000 gånger på det snälla sättet, eller försiktiga sättet. Men ofta finns det ett sätt. Det är verkligen vad jag skulle vilja slå ett slag för.
Ja, men jag tänker så här också. De människor som inte vågar, Kanske är det för att de är rädda för att andra människor som antingen bevittnar eller får höra om den här situationen i efterhand ska döma dem och säga just att gud vad elakt du var. Eftersom det verkar vara favoritordet idag. Och då tycker jag vad man behöver tänka på är ju att fast hade jag en elak avsändare intention?
Just det.
Nej, det hade jag inte. Alltså ska jag inte bry mig om de där.
Och där måste man vara sin egen domare. Man får stå ut med det där slagget att någon tycker någonting om en. Och det är jätteviktigt. Det tycker jag är viktigt i ens roll på arbetet eller vad man än gör. Jag upplevde tidigt när jag var chef att det skulle inte kunna få förekomma att någon tyckte någonting lite negativt om mig. Sen när den poletten trillade ner, när jag tänkte att ja men Jesus, om en manlig chef får man ju säga att han är skitbra på det där, men han är ju helt värdelös på det där. Och ändå är han så att säga intakt. Det måste gälla alla. Och då tyckte jag att det blev lättare. Det är meningen att de ska tycka saker. Jag kan inte utöva en åsikt eller en ledarstil eller någonting som alla tycker om. Det kan inte ens vara meningen. Så att därmed, om jag är tydlig, så kommer jag att få folk som tycker negativa saker om mig. Men i bästa fall accepterar det och liksom...
Ja, eller så byter de jobb.
Ja.
Eller så byter de kompisar. Eller så byter de kärlekspartner.
Men det kan ofta vara en fråga, en saklig fråga. I bästa fall får man ju rätt sen också. Visst att man hade rätt. Det kan vara fel också. Men...
Ja, men jag hade... för många år sedan när jag dejtade så dejtade jag faktiskt en... Det var bara en dejt. Men en man som jobbade inom kommunikation.
Aha. Spännande.
Ja, det var det. Mm. Och då hade han ju kollat upp mig. Och så säger han vid ett... upplevde jag som det väldigt välvalt tillfälle. Vinner man några argumentationer mot dig?
Jaha. Oj då.
Mm. Och då kände jag att det finns bara ett svar på den här frågan.
Vilket då?
Det beror på. Är det viktigt för dig att vinna?
Ja, just det. Oh.
För att om man jobbar med någonting dagligen så blir man ju onekligen ganska bra på det. Så. Mm. Men i det här fallet då, säg att jag skulle vinna de flesta argumentationerna. Betyder det att jag har rätt?
Nej, just det. Det skulle inte jag säga.
Nej, det tycker inte jag
heller. Den andra kan ju ge sig.
Ja.
För den är ett idsmer.
Eller för att hon eller han ser att det här är tydligen så centralt för Milla. Att jag bara släpper det.
Mm.
Så.
Just det.
Och då tycker jag att det är den andra personen som är större.
Ja, så är det ju. Så är det.
Men kan du som har levt med ord så himla länge, kan du känna ibland att tusan också, det är kanske lite onödigt att du bara pepprar på?
Mm. Jag går ju åt det hållet att jag inte pepprar på. Tror det eller ej. Ja, men det är väl på något vis... alltså jag har väldigt starka affekter ofta. Och jag kan, som när det dyker upp dåliga programidéer till exempel, och jag får för mig att hjälp, tänk om det här skulle behöva bli av någon anledning, så mår jag fysiskt dåligt. Och på samma sätt när jag hör någonting riktigt bra så ryser jag. Och jag blir ofta väldigt irriterad. Det är en dålig sida hos mig, men jag blir irriterad på inkompetens. Det är jättehemskt, men jag blir det. Däremot, och det har jag, och sen är jag också en tävlingsmänniska, vilket jag nyss har lärt mig acceptera att jag är. Och nu har jag bestämt mig för att bara jag sköter det snyggt så måste det få vara så. Och det är lika när jag blir irriterad. Jag lever inte ut det. Jag lever inte ut det ett dugg. Min ambition är att det inte ska synas. Och har jag något att säga när affekten är över så säger jag det. Men där och då gör jag det inte. Däremot så kan jag gå in i möten där jag vet att okej, i det här mötet är jag beredd att det kan bli så att vi lämnar mötet oense. För att ibland måste det kanske bli så.
Ja.
Eller att jag har tagit i. Men då ska det helst vara planerat. Att man vet att om vi inte löser det på det här sättet så får vi lösa det på något annat sätt.
Ja, så alltså rent retoriskt så är det ju så att den som tappar humöret har förlorat.
Ja, det är ju det. Det är ju det.
Och när man vet om det är det väldigt onödigt.
Ja.
Och jag menar egentligen inte att tappa humör. Nej. Utan det kan också vara när jag ska pitcha en idé. Så kan kunder säga wow. Alltså jag måste säga, det kom så himla mycket stimuli per tidsenhet
att
jag är lite överväldigad. Och man bara, åh nej, nu gjorde jag det igen. För att
man brinner.
Ja, alltså man, jag tror så mycket på en grej och jag bygger det argumentatoriskt. Mm. Och det blir svårt för någon att säga nej egentligen.
Ja, men de kommer ändå att ha sin känsla som de sen beslutar utifrån. Liksom.
Ja, för det handlar ju egentligen inte om argumentationen. Nej, det handlar ju bara om känslan man efterlämnar.
Mm. Nej, men där tar jag nog inte i. Eller där, jag tar ner det men letar kanske efter det som är det här betydelsebärande som bara nitar fast det. Liksom. Det är ju vad man önskar. Att man kan hitta det.
Ja, men jag älskar när jag får till rubriker.
Ja.
Så att rubriken i sig är egentligen bara,
då är det klart.
Vi behövde inget mer.
Nej.
Och sen kan man, okej, jag kan förklara rubriken lite.
Ja.
Men det är inget mer än så.
Nej.
Men antingen så bara kommer en sån rubrik. Mm. Eller så vid ett tillfälle jag gjorde ett större utspel för några veckor sedan.
Det lät spännande. Var det? Säg vad du gjorde.
Jag jobbar som interimistisk pressis för Polisförbundet.
Ja.
Och då hade de gjort en stor undersökning med Novus där det visade sig att ett av huvudsyftena för den stora omorganisationen i polisen är ju att bli mer effektiva.
Mm.
Och så hade Polisförbundet då tagit fram siffror på att poliserna själva tyckte inte det.
Okay.
Och vad jag då hittade var att det var noll poliser som höll med om påståendet.
Ja,
inte
förstår.
Att det var inga poliser eller att det var få poliser, utan att det var noll.
Ja.
Och just det här ordet noll.
Det är verkligen starkt.
Det slog.
Ja. Det är nästan visuellt. Det blir, man ser den.
Ja.
Ja, och det är ingen där då som tycker det.
Nej, och då, nu kommer inte jag riktigt ihåg vad rubriken var på det. För att hela min känsla var bara, när jag hade skrivit ordet N-O-L-L, då var det så här, nu är jag klar.
Härligt. Underbart.
Och sen gjorde jag en annan grej som dessvärre blev täckt i annat medialt brus. För det hände en stor sak. Men det var inte min rubrik, utan det var min kollegas rubrik.
Mm.
För att jag hade suttit och skrivit hela pressmeddelandet och så kände jag bara, jag får inte till rubriken. Jag är trött, jag är tom, det finns inte. Och då blir det lite så här... bakgrundsinfon är att det finns någonting som heter att polisen har medborgarlöften.
Okay.
Där de sitter i samtal med medborgarna och diskuterar hur ser det ut för er, vad skulle ni behöva, vad skulle ni vilja ha från polisens sida för att det ska bli ett tryggare samhälle.
Mm.
Ja. Och då inom poliskåren så tycker man att det här är liksom bara PR-tjafs.
Okej. Okay.
För att ett medborgarlöfte, vad innebär det när man ser det på papper och det står så här, vi ska patrullera två gånger i ditt samhälle varje vecka. Men det är en självklarhet för poliser, det ska vi ju göra oavsett.
Ja.
Så, ett medborgarlöfte borde vara lite mer.
Ja. Mm.
Så då säger jag till min kollega som sitter där och bara, hur är det? Är du lite trött eller? Ja, jag får inte till rubriken. Utan nu är det så här. Jag skickade över pressmeddelandet och så säger jag, nu ska jag gå och göra en kopp te och när jag kommer tillbaka då har du en rubrik åt mig.
Ja.
Och han bara, okej. Okay. Och så skickade jag över det, han satt och läste och så, har du någon fråga? Ja, nej, okej, då går jag och gör det. Ja. Och så kommer jag tillbaka och sen när jag sitter där, och grejen är den också, det är för få poliser i Sverige.
Ja.
Vi har polisbrist.
Ja.
Allvarlig. Okay. Polisbrist. Mm. Jag kan säga, jag vill inte veta så mycket som jag vet, jag är inte trygg längre.
Nej, förstår.
Det är så det ser ut.
Mm.
Mm. Och då säger han till mig, kom och läs. Och så han skriver, 5 medborgarlöften är fler än 4 poliser. Och du vet, det var så här.
Fint. Ja! High five!
Alltså, för då är det så här, rubriken i sig räcker.
Mm.
Och sen mitt pressmeddelande sen då blev bara förklaringar på det här.
Ja. Vad härligt.
Ja, och det är då jag tänker så här. Om man, människor som är duktiga på ord, när de kondenserar och får ihop det sådär, det är då det händer.
Ja, det är då det händer. För då lyfter det ifrån pappret eller skärmen och åker in i läsarens huvud och där typ exploderar det och blir någonting eget som fick, ja, det fick någonting ytterligare. Det ska liksom lyfta från pappret helst.
Mm. Men då tänker jag så här, när du då sitter och diskuterar olika programidéer.
Ja.
Hur går en sån pitch till?
De går oftast till så att produktionsbolag som jobbar med deras utvecklingsavdelningar, de kommer till TV-kanalen och då har de ofta kanske 40 minuter på sig eller en halvtimme på sig och dra sina förslag. Och då sitter man där och lyssnar.
Och då handlar det ju jättemycket om att orden ska skapa rätt känsla.
Ja, eller framförallt...
Har de filmsnuttar?
Ja, det har de ofta. Sen ska man inte övervärdera det där, för att oavsett vilken känsla de försöker skapa så kan man ha liksom ganska tidigt känt att nej, men det här är ingenting. Men när det är någonting så är det ju härligt om de kan göra det så att det görs rättvisa, så att det får den här extra skjutsen, så att man går igång själv, så att man går igång själv och får en känsla av att vilja göra det här och göra det kanske ytterligare på något roligt sätt eller så. Det är ju härligt. Men det är väldigt sällan, eftersom det är liksom ett nålsöga. Det är så många förslag och så få som blir någonting av. Det är tufft.
Ja, men jag tänker detsamma nu när jag sitter och skriver den här sagan.
Mm.
Jag tycker det är så roligt. Det är ju hur många manus som helst som skickas in till förlagen.
Verkligen.
Och de sitter och läser och läser och läser och bara, nej.
Nej.
Och så tar de nästa och läser och läser och läser. Mm. Och det handlar ju om det här att fånga snabbt.
Ja.
Alltid fånga snabbt. Och det är det samma med blogginlägg. Till exempel.
Just det.
Eller bara att få till en tweet som retweetas ofta.
Ja.
Eller mycket. Mm. Vad är dina tankar kring att hitta det där kärnfulla?
Ja, precis. Jag ska försöka tänka vilket läge jag håller på med sånt nu. Till exempel när man gör trailrar för tv-program. Då blir ju vad man säger, alltså vad speakerrösten säger, blir ju oerhört viktigt. Och då tycker jag ändå om att... Liksom om koncept 1A är att använda ord som är vanligt förekommande, så tycker jag ändå att man ska leta lite längre bort utan att det blir konstlat. Men du känner säkert till den här termen främmandegöring som man använder inom litteraturen. Att man får ett sammanhang att liksom bli nytt genom att byta ut några ord eller liksom byta ut sammanhanget eller kasta om eller göra någonting så att man aktivt börjar lyssna. Och då är det också ofta orden som behöver vara någonting man inte hör hela tiden, men ändå vara helt relevanta. Och det där är ju ett arbete att sitta och leta efter det där. Jag använder sjukt mycket synonymordbok på nätet och så vidare för att hitta det där. Ja, allitteration är inte helt fel heller.
Nej, jag kan bli så trött när jag läser. Om jag läser i tidningar eller jag läser artiklar på nätet eller så vidare. När man använder de här klischéerna, det här förväntade sättet att beskriva någonting på som vi var inne lite grann tidigare på. Genom hela artiklar. Mm. Jag blir lite så här, men...
Det är så viljelöst.
Ja, och även om det... gärna kommer, när man sitter och skriver så, för mig i alla fall, så kommer det väldigt många så här fasta fraser eller så i associationen, för att man har hört dem så många gånger och de känns rätt i den här situationen.
Ja.
Och vad jag då alltid försöker göra är att vrida den som kom på något sätt.
Just det.
Så att den ger energi istället för tar. Mm. För jag tycker att de här döda metaforer, klischéer, allting så där, de blir bara platta.
Ja.
Och är de riktigt dåliga, då tar de energi av mig.
Ja. Och jag tycker ofta också att, åtminstone i tv-världen, så kanske det även på andra sätt, man måste kanske tidigt i det som sägs i en trailer eller i en ingress lova någonting som visar att det här inte blir mer av samma. Det blir inte mer av samma nu, utan det här är någonting, du ska få någonting nytt. Och lika i slutet, eller liksom i slutet av ett tv-avsnitt till exempel, så behöver man ju, då ska man berätta vad kommer nästa gång. Jag tycker att det är en dödssynd att inte få fram någonting som berättar att du kommer att få se någonting ännu mer spännande. Alltså man kan inte lova mer av samma, det kan man inte göra i en ingress heller. Man måste, och om man inte har något nytt att lova, då ska man ju ifrågasätta sin produkt. Om man inte har något speciellt att lova, då är man lite på hal is.
Och det är många som är ute på hal is.
Ja, det kan det vara.
Fast egentligen så har de ju någonting att säga. Och de, om man bara... Jag vet inte, alltså, så här gör jag när jag skriver tal. Jag skriver ju väldigt mycket tal.
Ja.
Vilket jag tycker är oerhört roligt.
Ja.
Och ibland så säger de talskrivare, men vadå, kan du skriva debattartiklar? Och jag bara, har du läst en debattartikel någon gång? Ja. Ja, alltså det är ett tal.
Ja, jag förstår.
Det är ju exakt det är. Ja. För man får så stort utrymme på sig. Att, så. Men när jag intervjuar dem jag ska skriva tal åt, så känner de alltid att det... Jaha, är vi klara nu? Lite så här.
Jaha, chockartat. Ja.
För att jag låter dem, ungefär som du och jag pratar nu, det är en associationsspel som pågår kring det vi är intresserade av. Mm. Och i det fallet så blir det ju bara den personen som är viktig.
Just det.
Så att det blir inget samtal som vi har, utan det blir jag intervjuar. Mm. Men jag låter dem sticka iväg. Mm. Och så ställer jag mina frågor så här. För mig är det glasklart. Ja. Men för dem, de har ju bara suttit och pratat om sig själva eller om sin produkt eller sin tjänst eller sin idé i 1,5-2 timmar.
Ja.
Och så sitter jag och skriver frenetiskt anteckningar och så brukar jag banda samtidigt så att man kan gå tillbaka om man missar någonting. För att ofta, efter ett tag när man sitter och funderar på, ja, men till exempel de ska hålla tal på en årsstämma, då kan det vara väldigt, väldigt betydelsefulla saker som ska vara med.
Ja.
Och sen så kommer jag ihåg att nej, men hon eller han sa ju någonting. Nej, men vänta. Och så bläddrar man tillbaka i anteckningen och så hittar man det inte riktigt. Mm. Men man vet, ja, men det var här. Så då kan man gå tillbaka på bandet och lyssna. Och då har de den här perfekta formuleringen.
Mm.
För jag vill ju helst att det ska vara den personens egna ord.
Såklart det.
Mm. Inte något som jag har fabricerat. Och det är också så här, när man tittar på reklamannonser eller man ser just trailers på tv och så vidare. Då kan det komma samma sak till mig, att det känns som att nej, men du har inte lyssnat.
Nej, just det.
Nu bara tjattrar du. Det här är inte intressant. Mm. Det är inte relevant för mig.
Just det.
Men sen när man till exempel tittar på tv-programmet eller man läser den där boken eller man köper den där produkten i alla fall, då inser man, men varför har de inte det här? Då har man varit slarvig.
Man är slarvigt. Mm.
Förpackning.
Ja,
tänker jag. När det gäller rörlig media som du jobbar med.
Mm.
Det finns ju så många aspekter. Det är ju både bilden och vad som sägs orden, och det är musik eller ljud.
Ja.
Det behöver inte bara vara musik. Det kan verkligen vara
just det.
Ljud.
Mm.
Så. Kan du...
Precis. Jag betonar musiken mer och mer faktiskt, för att den sätter ju ändå en känsla. Den sätter den känsla man vill förmedla. Vilket är jättesvårt på 20 sekunder och ord. Så att där har man mycket gratis. Ja, men det där är svårt. Det är svårt. För det måste framförallt också vara tydligt. Vad är det ni ska få se för något? Det måste bli jättetydligt. Man kan inte vara hemlighetsfull. Hmm, det kommer att komma något jättebra här. Titta, folk bryr sig inte en sekund. De vill veta om det är värt att slösa tid här eller inte. Liksom. Så att det är svårt. Det är tydlighet med orden och bilderna. Man vill ju oftast väcka känslor. Man vill visa att det här är att ni kommer att uppleva någonting. Och då behöver känslor finnas med. Och då får det måste också balanseras emot att det kan upplevas som kanske lite too much att utsätta människor för det här för att vi ska titta på det. Alltså det är så delikat på något sätt. Det är en väldigt noggrann balans. Det är väldigt många omklippningar på trailer.
Jag förstår det.
Ja.
Jag bara tänker utifrån det semiotiska perspektivet. Det finns olika färger.
Ja.
Och vi reagerar olika på olika färger.
Just det.
Vilket gör ljussättning. Jag var till exempel moderator på Stockholms filmfestival.
Ja.
Jag kan inte prata lent. och då fick jag prata med teamet bakom Occupied. Eller Occupert.
Aha.
Den här norska dramaserien.
Just det.
Mm. Där vi är lite futuristiskt scenario. Norge har ju olja.
Ja.
USA är självförsörjande och det är totalt inbördes kaos nere i de arabiska staterna.
Mm.
Så att hela Europa är beroende av Norges olja. Sen så kommer en stor tidvattenvåg. Alltså jag ger inte bort några Det här är i trailern.
Ja, jag förstår. Ja. Ja.
Det kommer en tidvattenvåg över Norge och dränker hur mycket som helst. Och de börjar inse klimatet är jätteviktigt. Ja. Vi kan inte ignorera det här längre. Så de stryper oljekranen. Men det tycker inte Europa är särskilt trevligt. Så vad som händer är Europa bussar Ryssland på dem.
Mm.
Så Ryssland ockuperar Norge.
Okej.
Ockupert.
Just det.
Och den är filmad i en blå ton.
Mm.
Konstant blå ton. Och det diskuterade vi, jag och regissören och producenten och så vidare. Och de var så här, ja! Alltså den frågan har vi aldrig fått. Så. Och så började vi titta på de semiotiska aspekterna av filmen. Och det blev så sjukt intressant samtal. Jag har försökt få ljudet från det för att lägga i podden. För det var liksom meningen. Men filmfestivalen har lyckats inte strukturera sina ljudfiler särskilt bra. Vi får se om det kommer fram. Men det är otroligt intressant serie också. Och då tänker jag, det är inte bara färgen, det är ju formerna också. Mm. Hur väljer man kameravinklar?
Ja.
Vad är det för slags röst som ska vara och göra den här trailern så att det ligger i linje med och så vidare. Och jag jobbar ju alltid utifrån arketyper.
Säg hur?
Ja, men om, antingen så kan du ha ett varumärke som till exempel är du har Virgin. Richard Branson kan ju göra vad som helst.
Ja.
Eller du har Jeep.
Ja.
Mm. Och där handlar det väldigt mycket om tre arketyper. Det handlar om The Seeker, alltså sökaren som på en resa för att hitta sig själv.
Ja.
Så. Eller så är det Rebellen som bara sätter sig upp emot.
Ja.
Så. Och sen har vi Hjälten.
Ja.
Som vill göra gott, stå upp för sig själv och andra och sådär. Eller så kan man vara helt tvärtom, för vad det handlar om, det är ett väldigt omhändertagande perspektiv.
Ja.
Från att gå från svart och rött och blixtar och vattenfall och trekking och riktigt så här brutala, konstiga vinklar och man känner bara så här. Man tappar andan för man kanske dinglar över vatten. Till att vara väldigt omhändertagande. Det är bruna sepiatoner, det är mycket solljus som lyser in, det är det här naturligt gröna, det är väldigt lågmält. Hade vi vattenfall som någon kajakar genom i den förra, så här handlar det om pålande vatten, typ på ett yoga retreat center.
Ja, så. Jag förstår.
Och då kan man sätta alla aspekterna, så, och former och ord. Ja. Är du pigg och fräsch eller är du aktiv och frisk? Det är olika arketyper. Är du med?
Jag är med till viss del. Och säg du, de här arketyperna, alltså hur många finns det och hur många kan det liksom, hur nyanserat kan det vara?
Folk skapar ju sina egna arketyper, men jag utgår från Campbell, Joseph Campbell, som forskade på myter över hela världen och såg att det finns helt enkelt 12 personlighetstyper, arketyper.
Ja.
Så 12.
Det är ju jätteintressant.
Det är jätteintressant. För jag bara tänker så här, om man då har ett tv-program som... jag tittar aldrig på tv.
Nej, men kör på.
Mästarnas mästare.
Ja.
Där har vi alltså gamla idrottsatleter som alla har varit stjärnor och de är på en solgassande plats och de ska då tävla och det är lite roligt och sen har de sitt mellansnack och så vidare. Det är ju hela tiden i bruna färger.
Ja, det är det.
Det är solljus och det är det här naturliga och det är bruna och så vidare. Men de har en action
ett uppdrag så.
Som inte är i den här färgskalan.
Ja, just det.
Om man då jämför det med den här Ninja Warrior så har du ju helt andra färger
där. Sant.
Där är det rött och det är svart och
ja,
det är bjärt och det är så här adrenalin för att ska de falla ner i poolen, ska de lyckas hoppa och gud vad stark hon är och så vidare. Helt andra aspekter. Och tittar man då på vad det är för musik på Mästarnas mästare och det är för musik på Ninja Warrior som i princip är typ samma sak.
Ja. Just det.
På lite olika sätt. Ja. Så är det helt olika.
Och det där är ju så, det där är så spännande för där kommer ju liksom trailerna och så vidare att avspegla det program som det gör reklam för. Men det där är ju väldigt, ja men det är tydligt egentligen för det går egentligen ut på samma sak, men de har helt olika tonalitet de här programmen. De kommer att tittas på av helt olika typer av människor just för att de är infärgade i någonting. I ett tempo, tilltal och så vidare. Men det är tävlingar.
Ja, jag tänker bara, Försvarsmakten har ju haft enormt framgångsrika, jag kan inte prata rent idag. Jag hör hur jag liksom fastnar i ordet och ändå brottar mig igenom det. Förlåt. De har haft väldigt framgångsrika reklamkampanjer som har dragit många ansökande till. Och det tror jag handlar om att de har insett vem det är som söker personlighetstypen.
Okay.
Och det är typ rebellen, krigaren. Så. Det är helt klart.
Men var de inte ganska mjukt utformade, om jag minns rätt? Eller har de haft flera kampanjer och någon gick inte bra kanske?
Ja, alltså jag tänker mycket på de här svarta. Och så sen är det någon... något problemkod som ska lösas på tiden. Man nästan ser tiden rinner ner. Ja. Drrr, så här, otroligt stressande saker.
Det tilltalar den personen som kommer att vilja vara där.
Ja.
Ja, det är smart.
Det är ju det.
Det är bra.
Om det är de som vill ha det här äventyret.
Just det.
Och det, eftersom det har varit framgångsrikt så tänker jag att då har de ju plockat rätt personlighetstyp som ska vara i försvaret.
Ja.
Så. Det är bara det att vårt försvar är ju inte riktigt så actionfyllt.
Så. Vem vet vad de gör egentligen?
Ja, jo, jag har ju då polare som har varit i försvaret. Okay. Och de säger, jo. Visst finns det actionmoment.
Mm.
Men väldigt mycket handlar det ju om bara att hålla sig vältränad och tänka strategiskt och så vidare. Det är ju hela tiden hypotetiskt. Mm. Vi är ju aldrig i strid, tack och lov.
Precis.
Ja.
Mm.
Alltså, våran timme är över.
Är den det?
Ja. Stort tack för att du kom och pratade om
det
här.
Men det var väldigt, väldigt roligt.
Ja, det tycker jag. Jag hoppas att ni lyssnare också tycker det. Som sagt, det kommer att ligga lite saker på webbplatsen retorikiska.se. På rätt podd där kommer ni att kunna läsa Marits krönika, kallar du det? Från Trädgårdstidningen för länge sedan. Och kanske ska jag också lägga ut min analys av den.
Ja, men gör det.
Det vore lite roligt. Ja. Och är det så att du har någon person som du tänker att det här vore ju himla intressant om Camilla kunde prata med hen i rätt podd, skicka ett mejl till mig så säger jag till att ta kontakt. I övrigt, välkomna tillbaka.